Ja, Herre, du ser denna seriösa bön som vi också sjunger ut, att för den här världens skull låt din eld brinna inom mig, inom oss, så att vi får vara med och betyda någonting för någon annan. Att vi får vara med och ge vidare utav det som vi har fått. Och tacka dig, Herre, för allting som du välsignar oss med. Att du inte glömmer bort oss, du ser oss var och en personligen. Tack för att du är en personlig Gud som inte vill något annat än att ha en levande nära relation med oss. Och tackar dig, Herre, för den här stunden, den här delen av gudstjänsten. Jag ber om att det ska få vara upplyftande, uppmuntrande. Att vi får känna verkligen bara att wow, du är med, Gud. Och tack för att jag får vara med och göra någonting för ditt rikes skull, men också för andra människor runt omkring mig. Tack för att du är med oss var och en i våra tankar och funderingar. Amen. Vad gott att se just dig här i kyrkan. Jag heter Niklas Madestam, är ganska ny här i det här sammanhanget. Pastor, föreståndare här i kyrkan sedan årsskiftet. Och när man är ny på ett ställe, då inser man värdet av att verkligen hälsa på varandra. Och hur viktigt det är, oavsett om man är ny eller man har varit med hur länge som helst, så är det ju alltid viktigt med den här klöver fem eller en high five, eller bara få känna liksom att wow, här är jag tillsammans med vänner runt omkring mig. Så nu ska vi öva på det här. De du har runt omkring dig här nu, kan du inte ta och hälsa på dem? Visst är det rätt trevligt, va? Ja, nej, nu får det räcka med trevligheterna. Hur många gjorde en high five? Var det någon som gjorde det? Ja, det var ju ungdomsbänken här och några längre bak. Härligt, där uppe med. Gött. Annars är det ju ofta den som dyker fram, va? Handen. Men det är trevligt och väldigt viktigt att vi hälsar på varandra. Att vi har en öppen miljö, en välkomnande atmosfär. Jag vill i varje fall att du ska känna dig välkommen hem när du kommer hit till kyrkan. Att välkommen hem till Gud, absolut. Och få möta honom, få ditt liv förvandlat i hans närhet. Men också att du ska känna dig välkommen till en varm och öppen gemenskap. Och det här jobbar vi väldigt mycket med just nu i undervisning, likt det här, i predikan, i samtal. Du och jag, vi är förhoppningsvis med och ber för församlingen. Och vi pratar väldigt mycket om att vara församling. Att församling är ingenting man går till, eller kyrka är ingenting man bara går till. Sitter av någon timme på en gudstjänst och tycker, ja, nu var jag färdig. Nu går jag hem och gör någonting annat. Utan det handlar om att vara kyrka. Och vad innebär då det? Vad innebär det att leva ut det här livet tillsammans med Jesus? Vad innebär det att vara en Jesu lärjunge? Det ska vi prata lite extra om idag. Att vara en lärjunge till Jesus. Är det någon som har hört ordet lärjunge någon gång? Ja, det var ju några stycken. Vad härligt. Jag tror nog att alla hela på lägret i varje fall borde ha hört ordet lärjungaskap eller att vara en lärjunge. För det är det som har varit temat, om jag har förstått rätt, under den här veckan som ligger bakom. Men för dig som undrar, vad är man om man är en lärjunge? Men då kan man vara en elev eller man följer sin mästare. Man följer någon som har gått före, som vet bättre än mig själv. Och jag säger, ja, men jag ställer mig under ditt ledarskap. Jag ställer mig tillsammans med dig, Jesus, i det här fallet. Och så följer jag, försöker följa, försöker se, att både se och höra, lukta, känna allting som har med Jesus att göra. Och försöka leva ut det själv sen också. Att försöka med Guds heliga andes hjälp få bli mer lik Jesus för varje dag som går. Att få leva som en Jesu lärjunge. Och som kyrka så har vi ju liksom vårt statement eller sådär, vår slogan kan man inte säga, va? Vad säger man? Någonting. Ja, som är då med Jesus i centrum. Att vi som Pingstkyrkan Karlskrona, vi vill vara en kyrka med Jesus i centrum. För det är honom som vi följer. Det är allting som kretsar kring honom. Så jag vill uppmuntra dig idag att vi ska försöka i varje fall, du och jag, att leva ett generöst och lika omfamnande, nådefullt och fridfullt liv ändå. Att vi får utstråla, att vi får ge vidare utav Jesu närhet. Ge vidare utav Guds goda ut till andra människor. För du kan få bli en ambassadör för Guds rike. Vet du det? Förhoppningsvis så kanske du redan är det. Men förhoppningsvis också så kan det vara så att du känner idag att men det här blir spännande. Nu ska vi se vad den här nya pastorn håller på med. Och så ska vi se om det här med Jesus, hur kan det här landa? Kan det här få vara någonting för mig? Alltså man vet aldrig vad som händer här i kyrkan. Bara för några veckor sedan då firade vi av kanoner här inne med konfettibomber och grejer. Det blir inga konfettibomber idag. kan vara lugn, ni är längre bak där. Så. Men just idag så tänker jag att det här är ett väldigt spännande ämne, som alltid när vi träffas på söndagarna. Men det är ett ämne där du kanske känner, det här stöter och blöter med mig. Så här, vad är grejen egentligen? Hur kan det här få bli vardag för mig? Och då vill jag jättegärna prata med dig om det. Och är det kanske någon som du har förtroende för, någon ledare i kyrkan här eller ungdomsgruppen, snacka med Pernilla, Klara, andra ledare, så att vi kan hjälpas åt på den här vägen tillsammans med Jesus. Att vi får utvecklas i vårt lärjungaskap. Och det är helt okej, du behöver inte hålla med om allting jag säger idag. Jag samtalar jättegärna med dig om det efteråt och du tänker, vad menar du där egentligen, Niklas? Ja, då kan vi prata om det. Känns det okej, eller? Känns det lite lugnt så? Bara, ni ser väldigt fridfulla ut. Stabilt. Väldigt bra. Tycker ni att vi ska gå vidare här nu? Börjar han svamla. Men jag är väldigt övertygad om att livet tillsammans med Jesus, det kretsar varken kring dig eller mig. Ibland kanske vi kan tro det. Att vårt egna liv, ja, men det är bara what's in it for me? Vad kan jag få ut av det här? Vad är det bästa för mig? Men om man tittar på det stora hela så inser vi att livet här och nu är vi inte skapta för att det bara ska handla om dig och ditt eget och ditt ego. Eller mitt ego och vad jag vill. Utan det finns ett högre syfte. Och det är ett stort uppdrag som vi har fått ifrån Jesus i missionsbefallningen. Och det är ett stort uppdrag om att gå ut över hela världen och berätta om vem Jesus är. Och få ge den här gåvan vidare som vi kan få ta emot utav nåd som Herren har gett oss. Det är ett jättestort uppdrag. Men det hjälper oss att försöka tänka till på prioriteringsordningarna. Att få till den här ordningen utav, okej, jag sätter Jesus först i mitt liv. Jag försöker söka så mycket jag kan utav hans goda, hans bästa. Och sen utav det så kommer en frukt bli, vi ska på något prata om det här, i att ja, men jag vill göra någonting gott för andra människor runt omkring mig. Jag sätter inte mitt eget ego först, utan jag sätter andras bästa före mitt eget. Och då helt plötsligt, tänk om vi alla skulle göra det. Då skulle du också få ut någonting utav det, jag med. För du har människor runt omkring dig i en miljö där vi tänker på varandra. Vi uppmuntrar varandra och det blir en väldigt god gemenskap. Och jag tror att det är en biblisk gemenskap. Jesus, andra, mitt eget bästa. I ett paket men ändå i den ordningen. Och det är klart att man får ha perioder i sitt liv. Där allting bara kretsar kring just dig eller mig. Det kan vara svårigheter som händer. Livet bara stannar upp. Förstår inte varför hände detta just mig. Vad är det som är på felet? Och så behöver vi jobba med det. Det här bekymret, utmaningen som har dykt upp. Men det är ju inte det normala, förhoppningsvis. Det är inte så att varje dag, hela ditt liv handlar bara om det här så nära. Det får du göra ibland. Men vi ska hjälpas åt där. Och se att hur kan vi komma utanför den här bubblan och lyfta blicken och se att wow, det finns någonting mer än bara jag och mitt och mina bekymmer. Utan jag kan få vara till välsignelse för andra människor runt omkring. Är du med mig så långt? Men om vi tänker på det här då. Bibeln talar ganska ofta om att bära frukt. Att bära rik frukt. Och vi ska läsa då ifrån Johannes evangelium kapitel 15. Det är i Nya testamentet och evangelierna beskriver ju vem Jesus är och talar väldigt mycket hans ord. Och här ska vi se kapitel 15, Johannes vers 8-11. Så ska vi se vad det står här. Och texten den kommer på väggen här. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig, säger Jesus, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek, alltså fortsätt lev tillsammans med mig. Och om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Det här är bra grejer, hörni. Ta med den här, fota av den eller hur du vill här nu. Ta med den hem och så funderar du lite extra på det där. Här handlar det om att bära frukt och det handlar om lärjungaskap. Och då kommer det att komma en stor glädje både in i ditt eget liv som sen kommer att bubbla över till andra människor runt omkring. Och att bära frukt, tänker jag, i det här läget, det handlar inte bara om vad som händer innanför de här väggarna på den här kyrkan. Utan bära frukt, rik frukt, Guds frukt, det bär vi utanför kyrkans väggar. Alltså frukten blir det som kommer naturligt ifrån ett träd, eller hur? Om det har goda förutsättningar, näringen finns där, både sol och vatten och jord och... Ni fattar ju, ingen trädgårdsmästare, va? Men ni hänger med på bilden. Att ha ett träd, goda förutsättningar, då kommer det frukt på det. Om det nu är ett äppelträd och sådär. Dra inte det här för långt nu. Nu tänker björkar, ekar, alla möjliga grejer. Du förstår bilden, va? Är du med så långt? Eller har ni somnat? Man får ju kolla, va? Man får stanna upp ibland. Ja, ni ser ut att vara med. Men att det här får leva livet tillsammans med Gud, det påverkar oss. Det gör att vi kan lättare få den här prioriteringsordningen som jag talade om innan. Att följa Jesus först och främst, får vara hans lärjung, och så tittar vi på vad innebär det för mig. Men också så kommer ju då den här glädjen, den här inre glädjen, friden. Alltså, har du varit på och sett Karlskrona spela i hockey någon gång? Jag har inte gjort det ännu, men jag tänkte det måste man göra, va? Det är ju en upplevelse, kan jag tänka mig. Nu hade man ju hoppats att Karlskrona skulle vinna lite oftare. Att det hade varit lite mer liksom, det hände mer sådär. För jag menar, den glädjen som man kan få ut utav en hockeymatch. När man ställer sig upp och bara, ja, vi gjorde mål. Vi, först och främst. Jag var inte med på planen. Men ändå så tycker vi att det är vi, och vi får sån glädje utav det där. Men de där glädjeskutten, de blir ju just bara skutt. För det är inte som så att Karlskrona hockey spelar året runt 24-7. Och det bara är vinster hela tiden. Eller? Jag är ute på halis nu. Jag vet inte här. Jag ska rädda det här snart. Ja, det är några som gör så här. Ja. Men jag tänker mig, Jesus är ju så mycket bättre. Det fattar ju både du och jag. Att där är en evig seger som har vunnits på korset för din och min skull. Där finns det en glädje som är så mycket större än vilken ishockey, handboll, fotbollsmatch eller vad du nu än tänker som ger dig glädje som helst. Att här handlar om en sån djup, innerlig glädje som bara Gud kan ge. Och det hjälper oss också att leva ett liv med ett himmelskt perspektiv. Ett himmelskt perspektiv handlar då om att livet handlar inte bara om vad som händer här och nu. Och för mig och mitt eget bästa. Utan det handlar om andra människor. Och det handlar om att det finns en himmel dit jag en gång kan få komma. Där jag kan få vara tillsammans med Gud i all evighet. Kan du tänka dig vad bra, va? Men om vi nu då glider in lite grann på det här med välsignelser. Har du hört ett så fint ord någon gång? Det hoppas jag att du har gjort. För det här är bra grejer. Men vad betyder egentligen välsignelser? Alltså, det är allt Guds goda i överflöd, kan man säga. Att allt det som Gud har att ge, det är gott, det är bra. Det är inte motsatsordet här, det blir ondska så här, till välsignelse. Men välsignelse, det är bara gott. Och det är det som Gud vill ge till dig och mig, som vi kan få ta emot Guds välsignelse. Att få allt ifrån Gud i överflöd. Och det här överflödet då, vad gör vi med det? Om vi nu har fått så mycket så att det är för mycket för mig själv att bara ta hand om, så är det helt naturligt i den bibliska principen, om man tittar första församlingen, hur Jesus talar om att jag ska ge det här vidare, för jag har för mycket på mitt välsignelsekonto. Kan man säga så? Jag vet inte, men nu sa jag det. Men att få vara med och ge vidare till andra, det är helt naturligt. När vi pratar om livet tillsammans med Gud. De här välsignelserna, de bara, här kommer med nytt hela tiden. Du behöver inte vara rädd och bara hålla åt någonting här och tänka att ingen som ska ta Jesus ifrån mig. Han är min, han är din, absolut. Och han kan få vara din bästa vän, men också mästare. Som du får följa som en lärjunge. Men det finns så mycket så att du kan dela med dig. Till vem som helst runt omkring dig. Alla behöver uppleva det här. Det tror jag i alla fall. Och jag hoppas att du är med mig i det. Att ha viljan att ge det vidare. Och vi ska kolla här på ett spännande sammanhang. Om, Och det handlar om Abraham. Och det handlar om välsignelser. Och nu går vi till Gamla testamentet och det här första Mosebok kapitel 12. Och så ska vi kika på det här, hörni, för det här kan bli intressant. Då ska jag göra dig till ett stort folk, säger alltså Gud till Abraham här. Personligen så, va? Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse till andra. Du ska få betyda någonting för andra. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Alltså människor på hela denna jorden ska bli välsignade genom Abraham. Men är det kanske som så med att det handlar om dig och mig? Du kanske tänker här, men sluta, jag heter ju inte ens Abraham. Kanske är någon som gör det här inne. Snyggt namn. Jag heter Niklas Johannes. Okej. Det blev inte bättre. Men vi ska kolla här nu då att det här gäller faktiskt även dig och mig. Den här välsignelsen som Abraham fick. Nu går vi till Nya testamentet. Och så kollar vi här i Galaterbrevet kapitel 3 och vers 14. För där hör ni. Nu gäller det att du vaknar här. För det här gäller dig. Det här gäller dig. Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus. Så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Alltså här, det är du och jag som är de här så kallade hedningarna här. För är man inte jude, ja, men då är man en hedning. Men du och jag, vi har också möjligheten att få del av Guds stora plan. Att få vara en del av Guds folk. Och det är ju underbart. Men det sker bara genom tron på Jesus Kristus. Det är han som har öppnat upp vägen och det är han som gör det möjligt. Till att vi får ta del av samma välsignelse. Allt Guds goda som Abraham fick. Kan du tänka dig vad bra? Läs historien om Abraham sen när du kommer hem också. Kan du ta det i Moseböckerna. Det är spännande. Du. Och ska du se att det finns för dig med. Att du får vara med och ta emot det här. Gud är på din sida. Men frågan är om du är med. Vill du gå all in? Vill du göra allt du kan? Lägga allting på samma ställe och säga bara här är jag Gud. Använd mig så som du vill. Är det så? För det verkar vara att det är liksom det som krävs. Att vi ger våra liv till Jesus. Och inte bara tänker då, vad kan jag få ut av det här? Utan det blir den här prioriteringsordningen att sätta Jesus först. Och Nya testamentet påminner oss om det här hela tiden. Det verkar som att även de första kyrkan, de hade problem med detta. Och liksom tänkte bara att ja, men det är mycket skönare att bara sitta för mig själv. Och att jag får någonting, det är väl ändå det tryggaste, det bästa. Det var en utmaning även för dem, precis som det kan vara för mig. Så här, för dig är inte det en utmaning, det fattar ju jag med. Men tänk på mig, en enkel pastor som har det så tufft, som har det så svårt. Allting är bara, jag ska bara veta hur jag har det. Jag tror jag har det värst på hela den här planeten. Allting är... Ja, men då snälla hjälp mig i det. Så att jag också kan få uppleva då i så fall. Nu var ju detta en... Jag har det ganska bra med Jesus. Okay. Men att få ta emot utav Guds goda. Så att jag får vara till välsignelse för andra. Och inse att men mitt liv, det handlar inte bara om jag och mitt eget. Utan det handlar om honom. Och det handlar om andra människor. Är du med?
Ja,
jag kommer vara tokig fortsatt också tills jag får någon respons här. Liksom. Så här, jag kommer ta sådana här konstiga historier och du tänker bara, gode tid. Ja. Ge respons. Nej, men att få de här prioriteringsordningarna rätt, det är ju viktigt. Och vi ska ta och gå då till första Timoteusbrevet kapitel 6 och 17-19 för att få någon form av biblisk koppling i det här så du inte tror att jag svävar ut. Men det står det så här. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom. Utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott. Att vara rika på goda gärningar. Att vara generösa och dela med sig. Då samlar det åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern. Så att det vinner det verkliga livet. Wow! Det här är ju häftigt. Kanske du checkade ut här nu direkt och tänkte bara att jag är ju ändå inte rik, så det här talar inte till mig. Det är ingen som erkänner att man är rik på någonting. Det är bara de runt omkring, va? Som ser att de har rätt mycket de. Särskilt när det kommer till de där. Så tänker jag, de har mycket men jag har ingenting. Men det här handlar inte bara om pengar. Utan vi kan vara rika på så mycket mer. Och är rika på allt Guds goda. Och det behöver vi vara med och dela med oss utav. Ut till andra. För man kan vara rik på så många olika sätt. Men om vi bara tar det, för det är väldigt praktiskt, enkelt och bara se det framför sig. Hur rik är du och jag egentligen när vi pratar pengar? Alltså vi bor i ett fantastiskt fint land många gånger. Sina utmaningar som alla länder. Så här. Men du och jag har det ändå generellt sett. Generellt sett, det är tufft också. Men generellt sett ganska gott ställt. Och jag tittade på lite olika statistik och sådär. Liksom, hur ligger vi i Sverige till generellt sett? Nu hörde jag att jag säger det. Alla har vi våra utmaningar. Så är vi i liksom topprocenten i världen utav de absolut rikaste i Sverige generellt. För vi har per hushåll så tjänar vi oftast mer än 500 000 under ett år. Så här. Och då ligger vi väldigt högt upp. Sen är det klart att vi har våra omkostnader här och så vidare, men vi är välsignade med väldigt god ekonomi generellt sett. Och då gäller det ju att tänka till på det här att var samlar jag mina skatter? Hur gör jag med det som Gud har gett mig? Hur ger jag det vidare? För jag kan se en utmaning i världen i stort. Så ju mer pengar du har på ditt konto. Om ni nu pratar pengardelen här. Kommer snart till de andra gåvorna. Men om vi pratar pengardelen här. Ju mer pengar du har på ditt konto. Ju svårare är det att ge till andra. Det verkar vara så i de undersökningar som sker. Inte bara kyrkmässigt utan generositet i stort. Att ju mer pengar du har. Desto färre procent. Ger du vidare till andra. För det blir bara, what's in it for me? Hur kan jag roffa åt mig det här? Hur kan jag ha mer? Så här, man blir girig helt enkelt. Och det är lätt att det där spiller över. Även på de gåvor som Gud kanske har gett dig av andra slag. Så att alla gåvor som Gud har gett dig utav hans nådegåvor, utav andra gåvor som bara är utav glädje. Eller du har ett fantastiskt äktenskap, säger vi. Ja, men dela med dig utav goda råd då till andra runt omkring. Jag gör det med glädje för jag har det fantastiskt i mitt äktenskap. Min fru sitter ju här. Och det är ju underbart. Men tänk då att få vara med och dela med sig utav det som Gud har fått. Utav glädje, positivitet, utav generositet, utav en omfamning, utav kärlek, utav nåd, utav frid. Ja, du är med va? Att få dela med sig. Den som har fått mycket ska också ge mycket. Ja, vi kommer till det här nu. Ska du få se vad som händer här. För det står nämligen så i Lukas evangelium kapitel 12. Att av den som har fått mycket ska det krävas mycket. Och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Wow. Vi har fått all Guds välsignelse. Det är mycket. Och då gäller det att vi tar vara på det. Och ge det också vidare och använder det på ett gott sätt. Och man kan ju fundera då på hur kan jag få göra någonting väldigt uppmuntrande för någon annan. Om vi nu liksom kopplar tillbaka till den här pengabiten lite då. Ibland är jag ute och äter lunch med någon av er kanske. Eller med någon som jag lärt känna här på stan. Eller någon granne kanske. Sådär. Och äter lunch och då betalar jag för min lunch. Och jag har inte gjort det ännu men det är en utmaning för mig här nu. Jag ska göra det här nu framöver. Jag har lovat mig själv det. Att när jag ändå ska betala min lunch där, dagens rätt, eller så här, dagens buffé. Tänk då att säga bara, amen, jag betalar två luncher idag, säger du till kassörskan där. Jag betalar min lunch, men sen den som kommer efter mig, jag betalar för den också. Så här. Vad händer då med den personen efter mig? Tror du den blir glad? När kassörskan säger bara, du, det var någon här innan som redan har betalat för dig. Så här. Jag vet, det är konstigt, men är det okej eller? Vad hade du själv sagt? Jag bara, ja, tack gärna. Ja, ja, var snällt. Så här. Och vill du vara riktigt förberedd, då kan du faktiskt ta och skriva en liten lapp så här. Eller någonting. Och så skriver du något uppmuntrande ord till som du säger kassörskan ska ge till den här personen som fick din lunch. Wow, vilket genomslag. Det skulle kunna bli om en sån liten grej. Är du med? De små grejerna i vardagen liksom. där man ändå kan få vara med och ge vidare till någon annan. Ja, nu hoppas jag att din kreativitet bara liksom tänker igenom här nu. Vad ska jag göra på tisdag? Så här. Ställa sig bakom mig i kön, säger Pernilla. Pastorn. Oj, oj, oj. Då får du betala för nästa sen då. Får du betala för två? Ja. Oj, oj, oj. Ja, det är bra. Ni hänger med på vad jag menar, hoppas jag. Men vi är också välsignade som kyrka. Alltså tillsammans så kan vi faktiskt göra mer grejer. Och jag tänker inte nödvändigtvis på mer verksamheter och sånt här. Utan vi kan göra mer som gemenskap i vårt vardagsliv. Vi kan vara med och hjälpa fler. Vi kan leva ett generöst liv och på ett enkelt sätt hjälpa människor i vår närhet. Jag är övertygad om det. Så vi får inte glömma det här att Gud har kallat oss med en helig kallelse i att faktiskt gå ut och att få vara en Jesu lärjunge, att få följa mästarens handlingar och ord. Det är fantastiskt. Och jag vill bara uppmuntra dig till att göra det. Som avrundning i det här, eller vi går inför landning här nu. Men jag bara öppnade upp ögonen för mig här i veckan. Jag hörde en kollega som pratade om den princip som finns i den judiska traditionen. Som vi kan läsa om i Gamla testamentet. Utav att arvet som man fick utav sin far. Om det var, säg att det var fem stycken i familjen. Och den som var förstfödd i det här fallet i den kontexten, mannen. Så fick den dubbelt arv jämfört med de andra som var i ledet liksom utav syskon. Sådär. Och kan man fundera på, varför fick den äldsta dubbelt så mycket pengar i arvet ifrån sin far och sin mor när det var dags för dem att gå vidare i livet? Det kan man ju fundera på. Jag har alltid tänkt så här, bara, ja, är det så mycket bättre bara helt enkelt? Att vara förstfödd. Att vara den första i ordningen utav syskon. Jag är det själv. Jag tänkte, stackars min lilla syster. Liksom. Så här, jag får dubbelt. Wow! Så, vad får jag? Men sen visar det sig att det är inte alls grejen. Det är inte det som är det överhuvudtaget. Att det där skulle vara till den som är förstfödd bara. Utan här finns det ett stort ansvar. I att när pappa och mamma inte finns i familjen längre, då är det en förstföddes roll i att ta hand om familjen. Och därför så har man fått mer pengar i det här fallet. Mer utav det som pappa hade att ge vidare. För att man hade ett ansvar i det att ta hand om de man hade runt omkring sig. Är du med? Vilken skillnad! Bara, det var inte för att den var bara förstfödd och hade lite extra bra. Utan det var ett ansvar i det här. Att få ge vidare utav det som Gud har gett. Och i femte Mosebok så läser vi om det här i kapitel 21 och vers 17. Att han ska istället erkänna sonen till en oälskade som sin förstfödde och ge honom en dubbel lott av vad han äger. Eftersom denna är förstlingen av hans livskraft tillhör förstfödslorätten honom. Och vad innebär då det? Den här förstfödslorätten liksom. Ja, men det är just det här att man har ett större ansvar i att faktiskt se andra runt omkring. Ta hand om familjen. För att man hade mer. Men sen har vi också en person i Gamla testamentet som Esau. Han avsade sig sin rätt utan att få ta del av det här arvet. För han tyckte att ja, men då är inte jag med. Handlar det om andra människor? Jag ska använda det här för andras bästa. Nej, nej. Då vill jag inte ha med det här att göra. Då avsäger han sig den rätten. Och han går miste om allt Guds goda. I det här fallet. Men att ta emot det som Gud har att ge. Det är ju fantastiskt. Men det kommer också ett ansvar i det här. I att vara med. Och göra så gott vi kan. För människor runt omkring. Är du med? Det här blev i alla fall så här för mig. Bara, wow. Vilken grej att få vandra tillsammans med Jesus som hans lärjunge. Men alltså då är jag bara, då ska jag göra som Jesus gjorde också. Vara med och ge det vidare till andra runt omkring. Tänk att få vara frälst utav nåd. Det är bara en gåva att ta emot. Men sen kommer det också ett ansvar i det. Att vara med och göra gott för människor runt omkring. Med det man har. Inte tänka på det jag inte har. Utan använd det du har. De gåvor som Gud har lagt i ditt liv. Och jag hittade ju ett ställe i Bibeln här nu då som är ju fantastiskt. Alltså jag har inte, mina ögon har inte fallit på det här innan på det här sättet. Men det är från Jesaja bok och kapitel 58. Och det här, alltså jag är ingen bibelforskare, men vad jag har förstått här nu då så finns det inget direkt liknande ställe i Bibeln, utan det här är unikt liksom. När det innebär att okej, om vi gör det här då, om vi sätter andras bästa före mitt eget, då kommer väldigt många av Guds löften att falla på plats i mitt liv. Frälst utan nåd, kom ihåg det. Frälsningen, det är bara nåd. Sen finns det här uppdraget, missionsbefallningen, att när vi går ut, då har han lovat att vara med dig och mig. Är du med på det som avslutning här? Ni ser ändå att vakna ut, jag är imponerad alltså. Det är bra, vi ska snart be. Jesaja 58, vers 5-12, så står det då så här. Är det en sådan fasta jag vill ha? Och jag tänker, fastan här nu då, tänk in liksom ditt liv tillsammans med Gud, gudstjänsten, det kan vara allt möjligt som har med liksom Gud att göra. Är det en sådan fasta jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig. Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sitter i säck och aska. Det låter ju inte kul. Kallar du det en fasta? Kallar du det en tjänst inför Gud? En dag som behagar Herren. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdighetens bojor. Alltså nu kommer det som vi kallar det att göra, va? Lossa orättfärdighetens bojor, lös okets band, det som tynger. Släpp det förtryckta fria, bryt sönder alla ok, allting som försöker hålla människor tillbaka, utan släpp upp inför Gud. Dela ditt bröd med den hungrige, är du med? Dela ditt bröd med den hungrige. Ge det fattiga och hemlösa en boning, är du med? Klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Alltså dra dig inte undan för de människor du har runt omkring dig som är som du. Alla hela Karlskrona handlar ju det här om. Så då, nu kommer det hörni, 12 grejer som händer om vi gör detta. Då, när du gör detta alltså, ska ditt ljus bryta fram som gryningen. Nummer ett. Och ditt helande växa fram med hast. Nummer två. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Nummer tre. Och Herrens härlighet följa i dina spår. Ja, men det är nummer fyra. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, här är jag. Det var nummer fem. Är du med? Är det här bra eller? Är något amen på detta? Så, ja. Om du gör dig av med alla ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig av vad du har åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens ljus. Det var nummer sex. Och Herren ska alltid leda dig. Nummer sju. Och han ska mätta dig i ödemarken. Nummer åtta. Och ge styrka åt benen i din kropp. Det är nummer nio. Du ska vara en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Nummer tio. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna. Du ska återställa grundvalar från forna generationer. Nummer elva. Du ska kallas den som murar igen sprickor. Den som återställer stigar så att man kan bo i landet. Nummer 12. Kan du tänka dig vilken Gud du har? Som är med dig och som står på din sida och som vill hjälpa dig genom det här. Och du får till och med lön för mödan. Kan du tänka dig vad bra? Gud har lovat att vara med. Och Gud letar efter dem som säger, detta är mitt ansvar. Jag vill ta ansvar för Karlskrona. Jag vill känna att den här regionen, den här delen av landet eller vad Gud nu har lagt på ditt hjärta. Där vill jag att ordet ska få predikas genom både ord och handling. Jag tar det på mig att okej, nu kör vi. Jag kan göra något för någon i varje fall. Låsningsteamet kan få komma fram här så ska vi be tillsammans alldeles strax. Men tänk det, inte bara nu ska jag ut och predika för hela världen. Utan vad kan du göra för en person? Vem kan du bjuda på lunch? Vem kan du ta ett samtal med? Vem kan du be för? Vad kan du göra för att det ska komma ner på den nivån av mellanmänsklig relation? Att vara en person som är öppen med din tro. Som har en personlig tro på Jesus, men den är inte privat. Utan den är ändå öppen. Jag delar med mig av det. Det är en personlig Gud. Men jag vill att fler utanför kyrkans väggar, eller second hands väggar, eller LPs väggar, eller vilka väggar du nu än tänker, fler ska få reda på det här fantastiska om att få vara en Jesu lärjunge. Om att få vara med och göra det som han gjorde. Amen. Är ni i chocktillstånd? När jag satt och läste det här, jag tänkte bara, god tid. Amen på det. Var med oss, Herre. Det här är ju viktigt, va? Att du och jag, nu talar jag till dig som har varit med länge, kanske precis som jag. Och som tror på Jesus i stora delar av ditt liv. Låt den här elden, den här glöden få väckas till liv igen om det så behövs. Eller låt den hållas vid liv. Låt elden brinna, låt Guds ande få vara verksam i ditt liv. Så du kan få vara med och dela med dig utav det som Gud har gett. Men också du som är här idag som känner bara, men jag har ännu inte tagit emot Jesus i mitt liv. Men jag skulle väldigt gärna vilja veta mer om den där friden, kärleken, vad det kan få betyda för mig så att jag kan också få vara med. Då vill jag be en bön för dig. Och jag vill be en bön för oss alla. Men du kan få stämma in i den här bönen med ditt hjärta och säga, okej Gud, om du är på riktigt, då kör vi. Då vill jag testa. För du har ingenting att förlora. Du har bara allting att vinna. Och det är livet tillsammans med Gud. Låt oss be. Tacka dig Herre för ditt ord. Tacka dig för allting som vi har fått läsa här under den här stunden. Tacka dig för allting som du talar till oss om i våra tankar. I vårt hjärta. Att det får landa in Herre. Jag tackar dig Gud för vad du har kallat oss till. Tack för att du har kallat oss med en helig kallelse. Till att få vara med och prisa dig Gud. Men också få vara med och ge vidare utav det vi har fått utav dig ut till människor runt omkring oss. Tack för att du ser till våra personliga behov. Du ser vad vi brottas med. Du ser det där som vi tänker på just nu. Är jag värdig? Kan jag verkligen göra det här? Ja, det kan du. För Gud är med dig. Och tack Gud för att du möter med oss var och en just nu där vi är i vår situation. Och du kommer med din heliga andes kraft rakt in i våra liv. Så att vi får ju se att du gör allting nytt. Tack Herre för att vi får bara säga vårt ja till dig för varje dag som går. Så jag ber för mina vänner här som är i min situation att vi har trott på dig Jesus under många, många år Herre. Låt elden aldrig slockna. Låt den heliga ande alltid få väcka upp någonting nytt i oss. Så att vi blir ivriga i att vara med och dela med oss av det vi har. Be för vänner, be för varandra men också se varandra, uppmuntra varandra. Dela ett bibelord med varandra, be tillsammans. Med de som vi har runt omkring oss i den här staden. Tack Herre för att du också ser den vännen, de vännerna som idag är här kanske för första gången. Eller det är en av de första gångerna. Och känner bara att jag vill ju ta emot Jesus i mitt liv på riktigt. Jag vill Herre att du flyttar in i mitt hjärta. Då ber jag Herre för den personen. Och tack Herre för att du har dött och återuppstått för den vännen Herre. Tack Herre för att du är evig far, du är fridsförste, du har vunnit evig seger Herre på korset för den personen, för de personerna. Och tack att i denna bönen just nu Herre så får de också vara med och ta emot utav ditt goda. Tack Herre för att det står att när man med sitt hjärta tror och med sin mun bekänner att du är Herre, då ska man bli räddad. Då ska man bli frälst till ett liv tillsammans med dig både här och nu men också i en evighet. Så jag tackar dig för den här stunden som vi nu går in i den här gudstjänsten. Möt med oss Herre. Möt med oss i lovsången. Låt oss få trofast, stå fast Herre och prisa dig med allt vi har. Men tack för att du också möter med oss efter våra behov. Så att vi får verkligen gå ut och vara de som du har kallat oss till att vara. Tack Herre för att du är här. Tack för att du är här med dina välsignelser. Amen.